Hej och välkomna till den här podden. Idag ska vi prata om tystnadsplikt. Någonting som vi vet är ett problemområde för er förtroendevalda. Svårt att diskutera med arbetsgivaren och svårt att hantera för klubben. Speciellt med tanke på vårt uppdrag gentemot medlemmarna. Jag heter Mats Nilsson och jag sitter här med två personer som har stenkoll på det här med tystnadsplikt. Det är Gunilla Krig och Malin Tynderfelt. Ska vi inte börja med att ni presenterar er själva? Gunilla, du får börja.
Jag har jobbat som regional ombudsman i många år och hjälpt klubbar och även förhandlat med arbetsgivare där det inte finns någon klubb då, om uppsägningar och löner och folk som inte fått sin lön, allt möjligt som man gör som ombudsman. Det är världens mest spännande jobb. Nu jobbar jag som central ombudsman och har hela avtalsansvar för allmänna villkor och löner.
Och så har vi Malin.
Ja, jag jobbar som regional ombudsman på Unionen och förhandlar precis som Gunilla just beskrev. Och jag är också kursledare och utbildar våra förtroendevalda i arbetsrätt och arbetsmiljö och förhandling och så vidare. Och innan jag kom till Unionen så var jag också förtroendevald och klubbordförande på min arbetsplats och det var väldigt lärorikt.
Okej, så om vi börjar från början då, så varför begär arbetsgivaren tystnadsplikt och Malin, hur vanligt är det egentligen?
Ja, men det är ganska vanligt och det händer ganska ofta att arbetsgivaren begär tystnadsplikt vid alldeles vanliga omorganisationer som också kan leda till arbetsbrist. Arbetsgivaren tror ibland att det går att undvika eller minimera oro på det sättet. De är måna om att undvika spekulationer. De vill undvika produktionsbortfall, att arbetstid går åt till att personalen diskuterar den här omorganisationen eller att personalen ska må dåligt. Och sen finns det också arbetsgivare som vill bestämma själva och är obekväma med att få frågor helt enkelt. Och sen en del arbetsgivare i min erfarenhet begär tystnadsplikt för att de vill vara först med informationen bara. Och det kan man ju som klubbstyrelse lösa genom att vara tydlig med att det vill ju vi också, att arbetsgivaren först ska informera om sitt organisationsförslag och sen kan klubben hålla ett medlemsmöte. Så det man gör då är väl föreslå att man lägger upp en kommunikationsplan tillsammans så att man är överens om vem som säger vad vid vilket tillfälle.
Och vad får det här för konsekvenser med tystnadsplikt, Gunilla?
Ja, det finns många medbestämmande i lag och avtal då, som till exempel utvecklingsavtalet. Det utgår ju från att arbetsgivaren först lägger ett förslag om en ny organisation, informerar facket och medarbetarna, att de berörda får en möjlighet att framföra sina åsikter och egna förslag till facket och till cheferna, att förhandlingarna genomförs och att det sker en förankring innan besluten fattas. Medarbetare som är delaktiga och får framföra sina åsikter, de kan bidra till mycket bättre beslut och även till att förändringarna genomförs på ett effektivare sätt. Men ingenting av det här fungerar om man förhandlar om organisationer under tystnadsplikt.
Malin, jag vet att du har några bra exempel på när tystnadsplikten har inneburit problem.
Ja, jo, men jag har ett talande exempel. Det var ett företag som forcerade processen och höll allting hemligt fram till sista stund. De pressade klubben att gå med på tystnadsplikt med en slags utpressning kan man nästan säga. Att om ni inte går med på det här så kommer vi sitta här igen om några månader och då kommer vi behöva säga upp ännu fler. Och det ledde till att de som blev uppsagda, de fick information precis innan de fick sitt uppsägningsbesked. Och det här gjordes precis innan jul. Och sen blev de arbetsbefriade då, så att när resten av personalen kom tillbaka efter jul så var en tredjedel av kollegorna bara borta. Och arbetsgivaren trodde att det här skulle minimera perioden av osäkerhet och minska oro och ryktespridning. Men det blev precis tvärtom. De som blev kvar hamnade i chock, ryktespridningen om vad som egentligen hade hänt tog fart och det framstod som väldigt godtyckligt vilka som hade fått gå och vilka som hade fått stanna.
Och hur påverkade klubben på den här arbetsplatsen?
Ja, men den här klubben hade ju då under processen kämpat med näbbar och klor för att rädda de medlemmarna som de kunde genom att försöka hitta andra tjänster enligt turordningsprincipen sist in först ut. Då. Men det blev ju i vissa fall helt fel eftersom klubben hade inte fått prata med medlemmarna och då visste de ju inte vad medlemmarna ville. Så en del av dem som faktiskt fick en annan tjänst hade ju hellre velat få gå om de hade kunnat få en lite längre uppsägningstid till exempel.
Men är det någon som, alltså var det någon som tjänar på det där, alltså att det rådde tystnadsplikt i det här fallet? Alltså var ledningen till exempel nöjd med resultatet?
Nej, men jag tror inte det, för att ledningen och övrig personal hamnade ju helt i osynk. I den här ledningsgruppen var man färdig med omorganisationen, man hade processat klart allting och var redo att fokusera framåt. Och den andra övriga personalen hade ju just fått den här informationen och ingen hade hunnit bearbeta den situationen. Så alla möten, både stora och små, fick liksom gå åt till att bearbeta den här oron och rädslan som hade uppstått. Och vissa grät till och med. Så att det var ju först flera månader senare som den här verksamheten kunde fortsätta någorlunda som vanligt. Och misstron mot arbetsgivaren levde kvar ganska länge i den här organisationen.
Gunilla, har du någon kommentar till det här?
Ja, en del företag har det här som en standard. Vi har varit med om det många gånger att företag som inte har kollektivavtal tar in en advokat. Och så tar de in anställda tillsammans med chefen och advokaten då i ett rum och skriver överenskommelser eller pressar dem att gå med på överenskommelser så att de som blir uppsagda får lämna företaget genast. Och det skapar oftast mera oro och en tystnadskultur hos de som blir kvar i företaget. Det här är helt enkelt inte ett professionellt sätt att hantera det på. Även omställningsorganisationerna som Trygghetsrådet då, de säger att det tar mycket längre tid att ta hand om dem som blivit uppsagda på ett icke-professionellt sätt och inte har förstått varför de har hamnat i den här sitsen.
Det låter nästan som att det inte kan vara befogat med tystnadsplikt någonsin, men kan det inte det, Gunilla?
Jo. I vissa fall är det ju befogat. Om informationen som ska lämnas då under en förhandling faktiskt är affärskritisk. Det kan till exempel vara rimligt om det handlar om ett företagsköp. Det kan vara verksamhetsövergång, fusioner. Det skulle kunna gälla kommande uppsägningar att man förhandlar om ett varsel då, fram till en viss dag när just det varslet blir offentligt. Och att personalen bör ju då få informationen samtidigt som ett varsel eller en fusion blir offentlig. Tystnadsplikten ska alltså gälla information som om den kommer ut för tidigt kan skada företaget allvarligt. Men det handlar inte om själva omorganisationen eller bemanningen eller så i samband med en arbetsbristuppsägning.
Malin, vad säger du? Kan tystnadsplikt vara befogat?
Ja, men jag hade ganska nyligen en förhandling om just verksamhetsövergång. Det var ett stort internationellt bolag som skulle sälja en del av sin verksamhet till en annan aktör som skulle driva bolaget vidare i respektive land. Och där tyckte jag att det var fullt rimligt att vara överens med den svenska arbetsgivaren som jag då förhandlade med om att informationen ut till personalen inte skulle gå ut förrän själva det internationella köpet var klart, så att säga. Men däremot direkt efter, för att den personalen då skulle få tid och fundera på om de ville tacka ja till att följa med den här verksamhetsövergången eller om de ville stanna kvar. Så där gjorde vi ju en kommunikationsplan för att informationen skulle gå ut så snart som möjligt. Och vi var överens om när jag skulle kunna prata med medlemmarna och så.
För mycket handlar ju om kommunikation i det här. Och så hur påverkar tystnadsplikten vår kommunikation med medlemmarna, Gunilla?
Ja, om klubbstyrelsen går med på tystnadsplikt, då minskar ju möjligheten till medlemskommunikation drastiskt. Och det får ju konsekvenser för medlemmarnas relation till klubbstyrelsen. De kan känna sig utanför, förtroendet för klubben kan minska. I värsta fall kan medlemmarna uppleva att klubben sitter i arbetsgivarens knä.
Vad säger du, Malin, om kommunikationen med medlemmarna?
Ja, men tystnadsplikt skulle ju påverka medlemskommunikationen jättemycket, för det som händer är att klubbstyrelsen också tappar en jätteviktig källa till information och inflytande. Om man inte kan prata med medlemmarna om och ta in deras inspel och synpunkter och frågor, så missar man en hel del. Och klubbstyrelsen har inte alltid full koll på precis vad som händer ute på alla olika avdelningar, och där behöver man medlemmarnas hjälp. För det i sin tur kan ge bättre argumentation, man kan få veta saker som kan ha betydelse för förhandlingsresultatet.
Men hur ska man då hantera arbetsgivarens krav på tystnadsplikt? Alltså, och hur borde det funka vid en omorganisation?
Ja, det är ju inte en speciellt lyckad väg att gå med på tystnadsplikt vanligtvis. Unionens uppgift är att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. Det står i våra stadgar. Och därför är det viktigt att uppsägningarna genomförs på ett professionellt sätt. Och det är ju för att de som blir uppsagda, de är ju fortfarande medlemmar. De ska kunna gå vidare till nya arbeten så snabbt som möjligt. Och de som blir kvar i företaget eller på arbetsplatsen ska känna sig trygga. Unionens förhandlingsregler, de säger också att en förhandling inte ska avslutas utan att de berörda medlemmarna har fått komma till tals. Och ingenting av det här fungerar ju, alltså våra stadgar och förhandlingsregler, om det är så att man förhandlar en omorganisation under tystnadsplikt.
Malin, vad säger du?
Jo, men jag håller med. Det är ju positivt med företag som har kollektivavtal, som har en fungerande samverkan och klubb, och företaget lägger fram förslag och får in synpunkter på den nya organisationen och också är öppen för att göra justeringar i det här förslaget. Det är också jättebra med utbildning av chefer som ska ha de här svåra samtalen. Företag som gör omplaceringsutredningar där medarbetare får betänketid och själva har möjlighet till lugn och ro ta ställning till en eventuell omplacering. Och det leder också till att de som blir kvar i företaget vet vad företaget kommer satsa på framåt och hur man förväntas jobba. Och framförallt varför förändringarna har genomförts.
Men om nu klubbstyrelsen ska gå med på tystnadsplikt och det är befogat, säger vi, vad ska man då tänka på?
Ja, tänk på att det är bara är om ni har förhandlat tystnadsplikten som den är formaliserad. Och då är det jätteviktigt att hålla reda på vad man får säga och när man får säga det. Eftersom det faktiskt kan leda till skadestånd om man bryter mot det. Så det är viktigt att ha det här skriftligt. Se till att det är tydligt exakt vad det är tystnadsplikt om. All information i en förhandling behöver kanske inte vara belagd med tystnadsplikt. Se också till att det framgår hur länge ni har tystnadsplikt. För när informationen väl är offentlig, då är det viktigt att ni kan prata med era medlemmar om det. Vad tycker du, Malin?
Ja, men jag håller med. Jag tycker att det är också jätteviktigt att tänka på att ni får alltid prata med varandra inom klubbstyrelsen. För ibland händer det att arbetsgivaren säger till de personerna som sitter i förhandlingsgruppen att det är bara ni som får prata om det här. Men man har faktiskt alltid rätt att prata inom klubbstyrelsen. Och man har också rätt att prata med unionens rådgivning och ombudsmän vid behov, även om det råder tystnadsplikt. Det man måste göra då är att man måste berätta när man ringer in till rådgivning till exempel att det här är information som är belagd med tystnadsplikt. För då får den som tar emot den informationen, då blir den också bunden av tystnadsplikten. Sen är det också jätteviktigt att komma ihåg att frågan om tystnadsplikt ska liksom behandlas vid varje förhandling. Det går inte att förhandla tystnadsplikt för till exempel alla förhandlingar det kommande året eller tills vidare eller något sånt.
Finns det andra situationer då där man kan behöva tänka på vem som ska veta vad?
Ja, men det finns ju ett allmänt sorts allmänt sunt förnuft angående vad man lämnar ut och inte. Alltså, vissa ärenden innehåller väldigt integritetskänslig information. Det kan vara individärenden, uppsägning av personliga skäl, konflikter i personalen. Det är inget som ska förmedlas till alla.
Gunilla, här vet jag att du har några bra exempel.
Ja, när arbetsgivaren vill säga upp en anställd för att hon eller han inte jobbar tillräckligt snabbt eller har misskött sig. Det är ju en diskussion mellan arbetsgivaren, klubbstyrelsen och den berörda medlemmen. Övriga i företaget ska inte veta om det. Och det skulle skada den berörda medlemmen då om informationen kom ut.
Om arbetsgivaren ändå kräver tystnadsplikt när det gäller och det handlar om uppsägningar, vad skulle du då råda klubbstyrelsen att göra, Gunilla?
Ja, man ska begära en separat förhandling om tystnadsplikten. Och kan man inte komma överens i den lokala förhandlingen om tystnadsplikt, då har facket rätt att begära en central förhandling. Normalt gäller kollektivavtalets förhandlingsordning.
Och jag tycker också att man ska förklara att även arbetsgivaren kommer att tjäna på om personalen är med på tåget från början. Det går liksom inte att undvika en viss oro och osäkerhet vid större omorganisationer. Och den oron kommer alltid komma ut någonstans. Och den kan snarare förvärras om man inte agerar professionellt som arbetsgivare och låter de anställda ta till sig informationen längs med resans gång.
Här behöver man ju några konkreta verktyg och det vet jag att du har, Gunilla.
Ja, sitter man i en förhandling där arbetsgivaren vill ha tystnadsplikt så man kan hänvisa till utvecklingsavtalet eller något annat medbestämmandeavtal som man har då på arbetsplatsen. För parterna är överens om att personalens erfarenheter ska tillvaratas och de ska ges möjlighet att medverka. Och, så att det är alltså deras arbetsgivarorganisation och vi fackförbund som är överens om det här. Så får ni problem så ta hjälp av unionens rådgivning eller regionkontoret.
Tack så hemskt mycket Gunilla, tack så hemskt mycket Malin. Vi behöver runda av det här avsnittet. Sammanfattningsvis så kan vi väl säga att tystnadsplikt bara är ett alternativ när det verkligen är befogat. När det gäller uppsägningar så är det aldrig bra. Förhandla inte bort folks tjänster utan att prata med dem. Och ska arbetsgivaren få igenom tystnadsplikt så ska de göra det genom en protokollförd förhandling.